Hunger efter bröd tänkte jag att vi skulle få prata lite grann om idag. Om olika slags hunger och olika slags bröd. Hunger, när vi tänker på det ordet så är det ju undernäring. Att man får i sig otillräckligt antal kalorier per dag. Jag läste någonstans att om man får i sig mindre än 1800 kalorier per dag, då är det svält, då är det hunger. Och för en vuxen så är det kanske 2300 kalorier. Det är någon av er som känner till det här bättre. Det är en slags hunger. En annan slags hunger är ju det här med att man känner en slags otillfredsställelse över livet. Och vi kommer också att prata om en bra slags hunger. Och några av exempel som jag ska ta är ju då förstås från Etiopien, där jag har haft förmånen att få arbeta i nästan 10 år. Först var jag där 87-91, då var jag ute på landsbygden i staden Akante. Och nu har jag varit där då från 205 till 210, kom hem i januari förra året. Och nu reser jag runt för EFS i Västerbotten och får berätta om en del av det jag har varit med om. Och även om jag har bott i ett land där man säger att det finns 7 miljoner människor som hungrar, så måste jag erkänna att jag har inte kommit så nära kontakt med de som verkligen hungrar. Jo, det har funnits människor runt omkring mig, och det är många som har knackat på min dörr och vet att jag ska hjälpa. Och jag har känt mig väldigt ganska hjälplös och har kanske kunnat hjälpa några. Men jag vill bara berätta om en torsdagkväll som jag vandrade på gatorna i Addis Abeba tillsammans med några ungdomar som jobbar med ett gatubarnsarbete som vi stöder från EFS, Win Souls for God. Vi gick längs Churchill Road, och många av de här ungdomarna känner de som jobbar med Win Souls for God. Så att de var goda vänner och frågade hur det var. Och det var lite grann så att man önskade dem en god natt. Men vi kom till några ungdomar som de hade verkligen inte ätit någonting den dagen. Och de var hungriga, och de kunde inte vara så trevliga och prata med oss. Liksom det var liksom, då kände jag verkligen att jag mötte den som hungrar. Ni kan fråga Sara Christians dotter mer om VSG:s arbete. Sara, var sitter du? Ja, hon har jobbat som saltvolontär med det här arbetet. De gör ett helt fantastiskt arbete bland gatubarnen i Addis Abeba. Första steget är att de får komma och äta en mål mat, och de får lite råd och stöd. Och sen så kan de få lämna gatan så småningom. Det tar i snitt 9 månader, brukar de säga, att en människa, liksom en som bor på gatorna, ändras i sitt tankesätt och börjar tänka att man kanske kan, det kanske finns en ljusare framtid för mig i alla fall. Ibland brukar jag tänka så här att Etiopien är ett rikt land på många sätt. Och jag har lite svårt att acceptera att det ska vara så många som svälter i Etiopien. För Etiopien är ett bördigt land. Jorden är bördig. Om man spottar ut en mangokärna så slår den rot och växer och blir ett träd. Nu håller mycket av den här bördiga jorden på att flytta bort i Blå Nilen, och erosionen förstör mycket av jorden. Enligt turistlekamen så kallas Etiopien för landet av 13 månaders solsken. För de har alltså 12 månader som är 30 dagar lång, och så sa de den 13:e månaden är en kort månad som är bara 5 eller 6 dagar lång. Och solen skiner varje dag. Men under 3 månader så regnar det, så regnar det också varje dag. Så att Etiopien skulle kunna försörja sina invånare, tänker jag ofta, om det fanns en vilja. Etiopien har en rik kultur, och vi tänker på drottningen av Saba. När hon skulle besöka kung Salomo och alla de gåvor som hon hade med sig av guld och ädla stenar, och det var sådana rikedomar som han aldrig hade sett. Och fortfarande så finns det guld och silver och marmor i bergen i Etiopien. De har en rik kultur. De har de här kyrkorna som är nedgrävda i berget i stan Lalibela. 11 kyrkor. 5 av dem speglar det jordiska Jerusalem. Och 6 av dem speglar det himmelska Jerusalem. Det finns en rik kultur i landet Etiopien. Och de har en fantastiskt omvälvande kultur. Det finns allt från regnskog till torröken. Det finns vulkaniska områden och jordens lägsta punkt i Danakilöknen. Och kanske 30 mil väster om Danakilöknen så finns det Simienbergen som är 5000 meter höga. Det är en väldigt omväxlande och omvälvande natur i landet. Och det finns vackra människor i Etiopien. Men tyvärr så är många av dem hungriga på bröd. För något år sedan så hade Lutherhjälpen en frågeställning som har följt mig under åren i Etiopien, under de senaste åren. De hade ett material som hette så här: varför hungrar bonden? Och även i det material som Svenska kyrkan har i år inför fastainsamlingen så ställs den frågan. De säger allt för att vi gör allt för att utrota hungern. Om varför så många hungrar och drivkrafter för förändring. Där konstaterar man att 50% av de som är undernärda i världen är småbrukarna, bönderna. De själva producerar mat, men de får inte del av den själva. Lös den gåtan den som kan. Faktum är att jordbruket inte har prioriterats i många av de här områden, de här fattiga länderna, utan man prioriterar annan utveckling. Man använder samma plogar som användes i Egypten på Mose tid. Och drar plogen efter oxen och har mobiltelefonen i andra handen. Vad som nu händer i Etiopien, det beskrevs i ett dokument utifrån för bara några veckor på tv. Det handlar om markrofferi eller land grabbing på engelska. Jag hörde talas om det när jag var där i Etiopien. Det kommer då investerare från Indien, från Saudiarabien. De leasar land i de bördigaste områdena i Etiopien. Till exempel runt omkring Bakko där vi har haft många missionärer och där de har en jordbruksskola. Men här kommer då rika indier och rika saudiarabier och betalar för att använda landet. Bönderna, man säger att de ska bli ersatta, men det var några bönder som blev intervjuade som man förstår att inte har de fått så mycket ersättning för det landet. Så att de kommer med sina stora traktorer och betalar staten för att få stå och skörda och tar hem skörden till sitt eget folk från detta land där 7 miljoner svälter. Och i det här programmet så sa den ansvarige jordbruksministern att de betalar oss så vi får pengar så då kan vi köpa mat från andra länder. Vi kan gå ut på världens marknader och köpa mat åt vårt folk. Men för fattiga länder att anpassa sig till marknaden är det inte så lätt. I EU till exempel så har vi ju subventioner för vårt jordbruk. Det blir alltid den fattige som kommer i kläm. Även i Etiopien har matpriserna höjts massor under senare år. För ett par år sedan så var det 72% inflation på matvaror under ett år. Och jag fattar inte hur folket överlever. Den rika världen ser alltid till att sko sig och det är egenintressena som styr. Problemet är inte att det råder brist på mat. Det finns tillräckligt med mat i världen, men viljan saknas att fördela den rättvist. Och här har vi som kristna en uppgift att arbeta för rättvisa för alla. Jesus sa i sin bergspredikan Matteus 5:6, sa han att saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. Här har vi väl en bra slags hunger. Hunger efter rättfärdighet. Det här begreppet rättfärdighet har jag funderat på ibland. Särskilt i hos profeten Jesaja så används ofta det i hans profetior om Herrens lidande tjänare. Till exempel Jesaja 13:1 så står det så här. Nej, Jesaja 53:11 så står det så här. Om Jesus, Herrens lidande tjänare. Så tänker vi som har sett facit vad som hände sen. Av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. För oss är alltså Jesus vår rättfärdighet. Vi får komma till korset med det som har varit fel i våra liv. Och vi får bli iklädda Kristi rättfärdighet. I Uppenbarelseboken kapitel 9 och 19 och 8 så står det så här om lammets bröllop. Hans brud har gjort sig redo. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg. Ty linnetyget är det heligas rättfärdighet. Vi är alltså kallade att följa Jesus och leva för Gud i rättfärdighet. Vad det innebär kan man säkert uttrycka på olika sätt. Som att hungra och törsta efter rättfärdighet. Eller att kämpa för rättvisa. Mat till alla i världen finns. Och det skulle enligt en uträkning som gjordes 2009 kosta 30 miljarder. Hur mycket pengar var det Kamprad hade på sitt konto i Liechtenstein? Var det 100 miljarder eller var det 600 miljarder US-dollar? 30 miljarder skulle det kosta att alla kunde få mat. Utbildning för alla i hela världen skulle kosta 10 miljarder. Det är visst samma summa som Gaddafi har på något konto här i Sverige. Det är en spottstyver i världsekonomin att ge alla i världen utbildning. Att alla i hela världen skulle få äta sig mätta. Men var finns viljan att dela med sig? Var finns kampen för rättvisa? Och jag tror att vi som kristna har en uppgift här. Och det skulle kanske till och med mätta en del av den otillfredsställelse som många känner i livet. Att man bara drunknar i prylar eller vad det är. Men den här kampen för rättvisa, hungern efter rättfärdighet skulle kunna ge en, om vi kallar det för en mening åt livet. Jag kan inte låta bli att tänka på en barnbok som jag tycker är så bra. Mio min Mio. Hur många har läst Mio min Mio av Astrid Lindgren? Ja, nästan hälften. Där talas det om bröd som mättar hunger. Det här är ju en gripande bok om fosterbarnet som saknar sin far. Men han får komma till konungen. Landet i fjärran, det är hans far. Och han får nya vänner. Bland annat får han en vän som heter Nonno. Och Nonno lär honom att spela flöjt. De får göra egna flöjter. Jag kom hit till Jämtland med tvärflöjten. Jag tyckte det är ett väldigt vackert namn på en buss. Tvärflöjten. Så då ska Mio och hans vänner, Jum-Jum och Nonno. Nonno vill att de ska gå och hälsa på hans farmor. Och Mio undrar, är det långt till din farmor? Då svarar Nonno så här. Vägen blir kort om man spelar där man går. Och farmor, när de kommer fram till farmor till sist, så bjuder hon på bröd och det är fantastiskt gott. Vad är det för bröd, undrar Mio? Jo, det är brödet som mättar hunger, svarar någon. Och sen så får de dricka av det ljuvligaste vatten. Vad är det för vatten, undrar vi ju. Ja, det är vatten från källan som släcker törst. Jag gillar de här uttrycken. Att vägen blir kort när man spelar, när man går. Det finns ett bröd som mättar hunger. Det finns en källa som ger vatten som släcker törst. Vi skulle prata om olika slags bröd. Evangelietexten idag handlar om livets bröd. Och den kan, liksom, den här texten är också lite märklig, så ungefär som vi hörde. Om man läser den utan sitt sammanhang. Läs gärna hela Johannes 6 när ni kommer hem. Det handlar om hur Jesus mättar de 5000 med bröd och fiskar så mycket de ville ha. Och efteråt var Jesus angelägen om att lärjungarna skulle samla ihop bitarna som blev över så att ingenting förfars. Jesus såg alltså till människornas materiella behov. Men inte bara det, han ville ge dem något mer. Vi ser det i hans samtal med den samariska kvinnan i Johannes kapitel 4. När lärjungarna har gått in till stan för att skaffa mat, då säger Jesus när de kommer tillbaka: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig, att fullborda hans verk. Och här säger han att Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Om sig själv säger Jesus: jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Jesus, livets bröd, det ord som Gud talade i världen, föddes i Betlehem. Ordet Betlehem på hebreiska betyder brödhuset. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött, och jag ger det för att världen ska leva, står det i Johannes 6:51. Och sen blir det bara mer svårtuggat för judarna. Hur kan han ge sitt kött att äta? Mitt kött är verklig föda. Mitt blod är verklig dryck. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Det är inte att undra på att det här uttrycket som används vid nattvarden, på latin säger man hoc est corpus meum. Och om man säger det fort så blir hocus corpus meum, det vart alltså hokus pokus. Det blev något som man inte riktigt förstod vad det var. Hoc est corpus meum. Detta är min kropp. Det blev lite hokus pokus av det hela. Men ändå är det en viktig sanning för oss det här. Att vi får del av Kristi lekamen och blod och därigenom del av hans eviga liv. Det är ett bröd som mättar hunger. Inte bara kroppslig hunger, utan hunger efter Guds ord. Något som ger mening åt livet, som mättar den otillfredsställelse som man kan känna i konsumtionssamhället. En hunger efter bröd, det fick jag. Hunger efter bröd, efter Guds ord, fick jag uppleva i Etiopien. Där är det lätt att predika. Människorna längtar verkligen efter att få bli mättade av Guds ord. För 2 veckor sedan så var det en stor missionskonferens för EFS i Uppsala som hette Följ mig. Och där var det en gäst från Etiopien som utmanade oss till att fortsätta missionera. Hon arbetar nu som samordnare för ett nybildat missionssällskap inom Ekanesoskyrkan, International Mission Society. De vill nu inte bara ta emot missionärer från andra länder, utan de vill själva sända ut missionärer. Och de hade då haft en stor missionskonferens i staden Akante, där jag jobbade första perioden i Etiopien. Och där har det varit missionärer länge. vår farbror, Britta som min farbror Uno Kågebo. Han var Etiopien och i Nakamte på 30-talet. Och sen så har det varit många svenska missionärer där. Chalto berättade när vi var i Uppsala för 2 veckor sedan att de hade en stor missionskonferens i Nakamte andra helgen i december. Och det var en stor konferens. Det var, den här Nakamte är huvudstad i det som heter centrala synoden. Innan jag åkte ut till Etiopien för 25 år sedan så var det 68 000 kristna i den här synoden. Nu är det närmare sig 800 000 just i den synoden som är av Västerbottens storlek. Är Jämtland större än Västerbotten eller hur är det? Jag vet inte. Ja, men vi säger ungefär Jämtlands storlek kanske. Eller? Jag vet. Nu är de alltså 100 000. Och de firade förra helgen ett 50-årsjubileum. Och några av de här missionärerna som har arbetat där var med. Så om vi fortsätter med lite statistik. Så av de här 800 000 i centrala synoden så är det bara ungefär 300 000 som kallas för kommunicerande medlemmar. Det är alltså sådana som får delta i nattvarden. Det är så många som kommer till kyrkorna så de hinner helt enkelt inte undervisa alla som kommer. Jag hade en elev i bibelskolan när jag var i Nakamte som var ledare för en för stor församling med 600 medlemmar. Men han själv hade inte hunnit konfirmeras. Men han var församlingsledare. Det går inte ihop. I och med att man, liksom, man räknar medlemskapet av den som kommer och man räknar antalet kommunicerande medlemmar. Och det bygger de precis på det här bibelordet som vi läste i dagens evangelietext. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Men har man inte lärt sig vad den kristna tron innehåller och har man inte konfirmerats så är man inte fullvärdig medlem. Så att det är någonting riktigt stort som vi har fått vara med om idag. Vi har fått ta emot Jesu Kristi lekamen och blod. Och det har ett löfte med sig. Vi förblir i Kristus och Kristus förblir i oss. Det är vad som händer vid det. Så om vi då går tillbaka till den här stora missionskonferensen som det här internationella missionssällskapet hade i december. Så var det 60 000 som var med vid den här konferensen. De hade hyrt stadion i staden Nakamte. De stod som packade sillar, så Chalto berättade att det var värdelöst. Det var omöjligt att tänka sig att skicka runt en kollektbox för att de stod så tätt. Så det var omöjligt. Men de försöker då engagera alla sina medlemmar inom Mekanesiuskyrkan i detta företaget att skicka missionärer till andra länder. Och även den fattigaste kan vara med. Jag fick vara med om det vid ett tillfälle i Etiopien när jag jobbade i Nakamte. Vi åkte till ett distriktscentrum och de hade som ämne givandets ämbete. De ville tala om att alla kan få vara med och verka i Guds rike. Ingen är för fattig. Ingen är så fattig så att de inte kan ge 10 öre i kollekt när de kommer till kyrkan varje söndag. Så räknar de antalet medlemmar och så kom de fram till att det kan vi få med. Och vad jag förstod den här igen, det var någonting som de sa att de tidigare missionärerna som har varit hos oss, de har bara lärt oss att ta emot. Vi har aldrig fått lära oss att ge. Lite anklagelse i rösten. Och så sa de att vi har gått miste om givandets välsignelse. Vi vill också vara med om det. Och det kan vi göra vare sig vi är fattiga eller rika. Så får vi vara med och dela av det vi har. Dela bröd. Dela liv. Det är väl det som är kyrkans mission i världen. Att vara ett brödhus. som mättar människornas hunger efter mening och tillfredsställelse i livet. Som ger dem det levande brödet, Jesus Kristus. Och som finns med i förvandlingen av deras liv. I kampen för att de fattiga ska få vara med och sätta agendan för världens ekonomi. Som ger bröd som mättar hunger. Som får vatten från källan som släcker törst. Och som har upptäckt att vägen blir kort om vi spelar där vi går. Eller lovsjunger och ärar vår skapare och frälsare och livgivare. Amen. Om ni slår upp psalmboken igen på sidan 1372 ungefär. Så ska vi läsa dagens saltarsalm tillsammans. Saltaren 107, vers 1-9. Och jag tror att vi försöker, jag vet inte om ni brukar göra så här i Östersjön. Att vi gör så att damerna läser det som står ute i marginalen. Och herrarna läser det som står lite inskjutet. Så läser vi det här. Och damerna börjar. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Och som han har hämtat hem från alla länder, från öster och väster, norr och söder. De var hungriga och törstiga, och deras krafter sinade. Han lät den finna den rätta vägen till en stad där människor bodde. Han ger det törstande att dricka och mättar det hungriga med allt gott.